Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken, och den här veckan sitter jag med en bok som heter Skepticism som jag har läst, och jag sitter mitt emot författaren Henrik Lagerlund. Välkommen.
Tack så mycket.
Och välkommen tillbaks.
Ja, tack. Väldigt roligt att vara tillbaks.
Det är ett kärt återseende, för du var ju här i avsnitt 231. Det var sommaren 2021 med boken Matens filosofi.
Ja, precis.
Den boken har faktiskt satt lite spår. Jag har liksom haft med mig den faktiskt kring mat och tankar kring mat.
Ja, vad roligt.
Den har påverkat mina val lite grann. Vissa böcker gör det.
Ja, så det är bra att det
var kul.
Påverkar.
Men nu ska vi prata om något helt annat. Nu ska vi prata om skepticism istället. Men du kan börja och presentera dig först för den som inte vet vem du är.
Ja, Henrik Lagerlund heter jag. Jag är då professor i filosofi, i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Så det jag gör till vardags, och sen skriver jag böcker då som intresserar mig, om ämnen som intresserar mig. Matens filosofi till exempel, och skepticismen.
Och den här boken var ju tuggmotstånd, måste jag säga.
Ja.
Ta sig igenom. Mycket namn, mycket, alltså namn på filosofer och sådär. Du går igenom historien.
Ja, tanken var ju med den här boken att jag skulle liksom presentera skepticismens historia, som den har sett ut inom filosofin då framförallt. Och då går jag tillbaka ända till antiken och de första skeptikerna. Skepticismen är ju har ju varit en syn på vissa filosofiska frågor som har liksom funnits där innan själva namnet eller ordet skepticism dök upp, som ju var först senare på senan antiken, så ordet liksom dök upp. Skeptikos. Den första referensen som vi har på grekiska är ju Sextos Empirikos. Han då identifierar en grupp av filosofer som han tillhör själv, som han kallar skeptiker. Skeptikos, som då på grekiska betyder de som söker eller liksom letar efter någonting, söker sanning. Men som då inte finner den, ofta för det mesta. Han utvecklar någon sorts metod för hur man kan granska begrepp och idéer och försöka liksom hitta motsägelser eller motvägande uppfattningar. Som då, när man har de här motvägande uppfattningarna, så vet man inte som filosof då, eller som person, vilken ska man välja. Och då är slutledningen att man ska helt enkelt inte välja. Man ska avhålla sig från att fälla omdömen. Så det är vad skeptiken gör. Han eller hon har inga trosövertygelser. fäller inga omdömen. Så där, det är det som är liksom grunden av ordet, av skeptikerna. Mm. Sen har det naturligtvis levt med filosofin genom medeltiden och framåt till idag, där vi pratar om skeptiker på många typer av, olika typer av skeptiker.
Mm. Men om man bara tar just det där med ordet, kan missuppfattas att man är en skeptiker.
Ja.
Vad är skillnaden på det och skepticism?
Ja, men skepticismen är ju en, för många betyder det att man tvivlar på någonting. Tvivel blir liksom synonymt med skeptiken. Skeptiken är den som tvivlar.
Mm. När man hör tvivel, det beror inte liksom på osäkerhet. Utan alltså det är ett sunt.
Nej, precis. Och det där debatteras ju sen fram och tillbaka genom skepticismens historia, hur man ska exakt förstå det här. Och en av dem som jag lyfter fram liksom mest i boken är ju Hume. Och där är ju skepticism ett tvivel, men det är också ett, det är någonting positivt. Alltså vi tvivlar för att vi inte är riktigt säkra. Vi tvivlar för att vi ska försöka undersöka vidare och nå vidare och inte liksom förhasta oss i våra liksom omdömen, våra mer dogmatiska omdömen, utan vi då ska liksom tvivla i en positiv bemärkelse. Och den idén lever ju starkt idag i liksom vetenskapsidealet har ju den här att vi tvivlar ju på nya idéer. Mm. De är liksom första liksom reaktionen är att det här måste vi undersöka, det här måste undersökas vidare.
Mm.
Så det är en viktig del av den vetenskapliga metoden är ju tvivlet och skepticismen. Mm. Men då som någonting positivt. Den syftar inte till bara liksom ett negativt tvivel, utan den syftar till någonting positivt.
Precis, för någon som är, om man tänker i dagligt tal, någon som är skeptisk, kan ju vara någon som bara ifrågasätter och är lite jobbig.
Ja, precis. Någon som bara jag pratar lite grann om det i boken. Jag försöker kontrastera liksom skeptiker med cyniken. Cyniker är liksom någon som bara ifrågasätter för ifrågasättandets skull. Och liksom alltid har en negativ uppfattning till saker och ting.
Mm.
Och en ganska negativ världsbild liksom överhuvudtaget. Och det är ju inte, skepticismen har inte alls, åtminstone den traditionella skepticismen har inte alls den attityden med sig. Utan skepticism är ju någonting som ska leda till vidare undersökning, till vidare liksom.
Mm. Jag tänkte vi ska också ta lite praktiska exempel eller liksom vad man kan så där. Men innan, jag bara tänkte just så här, inom filosofin, ser man det som en modell eller en inriktning eller en, alltså kan man, är det något man liksom ansluter sig till? Ja, men jag ägnar mig åt det här. Eller
alltså inte idag så mycket, tror jag. De flesta filosofer idag accepterar väl någon form av skepticism. För att vi har ju, filosofer av idag har väl gått ifrån ganska mycket den här uppfattningen att det finns någon sorts absolut sanning. Det finns liksom någonting som kan slås fast absolut. Någonting som vi inte går att liksom att tvivla på. Och istället accepterar det mer liksom en nivå av kunskap där vi liksom, vi pratar om evidens istället. Vad kan vi liksom ge evidens för? Vad har vi för evidens för olika typer av påståenden? Och så väger vi liksom de här argumenten eller evidensen emot varandra.
Mm.
Och talar då om vad filosofer tekniskt brukar tala om som en fallibilistisk uppfattning. Att en kunskaps- eller övertygelser kan vara felaktiga. Man har då gått ifrån den här liksom mer absoluta synen på kunskap som ju var där filosofin började. Där man ville ha just den här och eftersökte just den här absoluta sanningen.
Mm.
Huruvida den var gudomlig eller vetenskaplig var liksom, spelade ingen roll. Vi eftersträvar någonting som är nödvändigt sant. Någonting som inte kan tvivlas på. Någonting som är liksom ovedersägligt. Och det är väldigt få filosofer idag som skulle liksom, vi har liksom släppt det idealet så att säga. På sätt och vis har skepticismen då vunnit. Filosofer har accepterat en form av skepticism, nämligen mot den här absoluta uppfattningen.
Men ska vi ge lite exempel på de olika vad kan man säga, olika typer av skepticism. Okay. Så tänkte jag, när man lyssnar så kan man liksom få lite mer kött på benen vad vi pratar om.
Ja.
Ska vi börja med den yttervärldsskepticism?
Ja, just det.
Jag skrev ner här, undersöker distinktioner mellan inre visshet och yttre förhållande till kunskap.
Ja, just det. Den här skepticismen går ju tillbaks, ursprunget är egentligen medeltida, men det kända exemplet är ju Descartes i meditationerna, hur han, den yttre världen, tvivlar han på allt han liksom upplever om den yttre världen. Det han ser upplever med sina sinnen. Men den inre då, säkerheten, den här idén om hans egen existens, att han tycks uppfatta saker och ting. Han kan liksom inte tvivla på att världen tycks vara på ett visst sätt.
Nej.
Men han kan inte från det dra slutsatsen att världen är på ett visst sätt. Så jag kan, det tycks mig att äpplet är rött. Men från det kan jag inte dra slutsatsen att äpplet är rött. Det är ändå en skillnad. Det första är ett subjektivt påstående.
Mm.
Att jag upplever äpplet som rött. Men det är, liksom, det är inte tillräckligt för att grunda, menar han då, för att grunda det mer objektiva uttalandet. Att äpplet faktiskt är rött.
Mm.
Den här skillnaden som Descartes pratar om, den spelar ju enorm betydelse för mycket tidig modern filosofi. Där man då kommer fram till den här distinktionen mellan egenskaper som är primära, som man kallar det, som ting och objekt i världen faktiskt har.
Mm.
Det är de egenskaperna som rörelse, utsträckning, form, som vetenskapen menar om då handlar om. Det är de vetenskapen försöker beskriva, fysiken till exempel. De här primära egenskaperna. Medan det då andra är subjektiva egenskaper som är helt beroende av mig. Nämligen färg till exempel, eller ljud.
Att man liksom får in genom sinnena.
Ja, precis. De är beroende av våra sinnesintryck. Mm. Så i någon bemärkelse så finns inte de i någon objektiv bemärkelse. Utan de finns bara för mig som upplever dem. Den distinktionen blir enormt viktig. Den ifrågasätts ju senare på 1700-1800-talet. Där man då menar att om man kan ifrågasätta den ena så kan man också ifrågasätta den andra. Men vad vi hamnar då som filosofisk ståndpunkt, det är ju någon sorts idealism. Nämligen att allting är subjektivt. Allting är beroende av mina uppfattningar om världen. Vi kan inte säga någonting om...
För visst är där också, du skriver lite om att vi vet inte om vi lika gärna lever i Matrix.
Nej, det är mycket möjligt. Ett vanligt exempel nu för tiden är ju att vi lever i en simulering. Det är väldigt vanligt och man hör många... Liksom,
är det många som...
Nej, många, men man hör flera kända liksom personer som uttalar sig om. Till Elon Musk har ju liksom uttalat sig om att han är övertygad om att vi lever i en simulering.
Vi kanske kan kalla honom då för en slags yttervärlds...
Precis, och det är ju vad det är. Det är en sorts yttervärldsskepticism där vi då tänker oss att de här scenarierna är möjliga. Det är möjliga scenarier. De är så pass globala, de här tvivlen. Det finns inget sätt för oss att vederlägga dem. Endast möjligheten liksom av att formulera de här tvivlen gör dem liksom, okej, vi kan liksom inte säga någonting mer. Och det har väl fått många filosofer att också säga att ja, om vi inte kan säga någonting om det, varför då ägna oss så mycket tankar åt det? Vi liksom... Men, sätt det åt sidan helt enkelt.
Men ligger inte bevisbördan någonstans som påstår något sånt?
Ja, precis. Det kan man ju tycka då, att bevisbördan. Men tanken är väl att det är lika trovärdigt att vi lever i en simulering som att vi inte gör det. Men i sin senaste bok, som nu kommer på svenska, såg jag också, David Chalmers skrev om en bok som heter Reality Plus. I den ger han ju argument för att det är mer trovärdigt att vi lever i en simulering än att vi inte gör det.
Okej.
Okay. Och då är det liksom mer den här kumulativa, alltså argument att om vi tänker oss olika populationer där visst många simulerar andra populationer. Det är troligt att det finns mer simulerade populationer än inte. Och därför är det mer troligt att vi är en simulerad population än andra. än någonting annat. Så, så han försöker då i den boken göra liksom, lägga lite mer liksom kött på benen och menar på att det finns faktiskt argument för att det är mer troligt att vi lever i en simulering än inte.
Och vilka typer av frågor är det som diskuteras? Alltså det handlar ju inte ofta om så här, är det här äpplet rött eller inte? Utan vilka frågor är det som är det som... Är det den här typen av frågor som vi pratar om, så här, lever vi i världen på riktigt eller inte? Alltså hur stora är frågorna som man diskuterar om man är en filosof som ägnar sig mycket åt just skepticism?
Alltså jag tror att de flesta filosofer idag ägnar sig inte så mycket åt den typen av...
Nej, men om man skulle vara...
Om man skulle vara... För en person som Chalmers, så är ju det intressanta är ju för honom att fråga... Eller för mig blir frågan intressant. När vi närmar oss liksom idéer som liksom korsningen mellan en simulerad verklighet och en reell verklighet som vi då tycker att vi lever i normalt. För de flesta av oss går inte runt och tror att vi lever i simuleringar, utan,
nej.
Utan vi tror att vi lever i någon sorts verklighet som är fysisk. Där du existerar och jag existerar och objekt omkring oss faktiskt existerar.
Mm.
Men för mig blir frågan intressant när vi börjar liksom fråga oss om kopplingen mellan de här. För många av oss idag, framförallt yngre, lever ju i stor utsträckning i en virtuell värld. Där de gör mycket av sitt liv.
Mm, just att man är uppkopplad mycket.
Ja, precis. Uppkopplad mycket. Mm. Man pratar med människor som ju inte, kanske man aldrig har träffat i verkligheten. Min son till exempel, han hade en flickvän som han aldrig träffat. Det var någonting som de hade liksom, de hade träffats i någon, via något, spelsajt eller sådär som håller på. Och sen var de pojkvän och flickvän.
Mm.
Och det här förändrar ju liksom begreppet pojkvän och flickvän, åtminstone för mig.
Mm.
För honom var det helt självklart att det kunde vara så.
Och om du då skulle sätta på dig liksom skepticismens glasögon, alltså vilka frågeställningar skulle bli intressanta i det fallet, eller vilka
du får ju jätteintressanta konsekvenser. Hur ska vi nu se på, vi har ju vissa idéer om lycka till exempel, vad det innebär att leva ett lyckligt liv och sådana saker, och kan man nu leva ett lyckligt liv i en simulerad verklighet? Vad betyder det ens? Är den frågeställningen ens meningsfull? Och för min son var det ju helt uppenbart. Han var jätteglad att han hade en flickvän och tyckte att de hade ett jättebra relation.
Ja, jag kommer tänka på den, jag minns inte vad den heter, det är en film där det är ett väldigt smart operativsystem som liksom pratar med den som använder.
Ja,
det slutar med att den som använder blir kär. De kär.
Ja, just det.
Om man liksom förstår, alltså just att det uppstår kärlek genom att de bara pratar.
Ja, jo, precis. Och det är väl något sånt. De har saker gemensamt och de upplever det som att... Och de är trogna varandra i någon bemärkelse då också genom att de...
Mm.
Vad det nu innebär att vara pojkvän och flickvän. Men jag är själv ganska skeptisk till det och den.
Ja, just det.
Att det är liksom hur vi ska se på ett sånt liv som då utgör, är det kanske bara i en virtuell värld.
Ja.
Men det är oerhört spännande frågeställningar.
Jag tänkte vi ska bara, så att man som lyssnare får lite flera perspektiv. Vi kanske kan hoppa lite, för jag tänkte bara, något som är väldigt viktigt också. Det är det här med att det finns ju också, som i sista kapitlet kanske det är framförallt, där det är icke-filosofisk skepticism från det kapitlet heter. För jag tänkte, det är ändå, bara för att det är ändå viktigt också att prata om. Vi kan hoppa lite fram och tillbaka.
Ja.
Och då kanske det, både som är liksom negativ för vetenskapen och positiv för vetenskapen.
Ja.
För att skepticism är ju också en, som man kan kalla liksom en vetenskapsskepticism, är ju ett sunt förhållningssätt som alla vetenskapsmän använder.
Alltså, ja, det tror jag. Det är väl självklart, tror jag, för de flesta att vetenskapen inkluderar en form av skepticism. Och det är ett nödvändigt element. Jag menar, vi måste ju ha en skeptisk attityd till det vi håller på med på sätt och vis. För att vi måste ifrågasätta det. Vi kan inte bara ta resultat för givna.
Nej.
Utan vi måste ju granska dem. Vi måste själva som som vetenskapspersoner som håller på. Vi måste liksom, ja, okej, vi kan liksom inte bara släppa ut det här nu. Vi måste ju se, okej, är det här verkligen, gäller det här? Måste vi försöka kanske göra om det här experimentet och se om det håller under andra villkor? Kan vi förändra villkoren lite grann? Kan vi få liknande resultat? Sådana saker, den attityden tror jag är helt självklart för de flesta som håller på med. Även om de kanske inte har formulerat i den här kontexten liksom som en, att det hör hemma i en lång tradition av filosofisk diskussion.
Och för den som inte vet, hur går det till då, alltså när man är så att säga ägnas åt forskning, egentligen vilket ämne som helst?
Allting måste skickas in och granskas av andra experter innan det kan liksom offentliggöras. Och det har ju blivit ett sätt att liksom hålla koll på sig själva så att säga, med den här skeptiska liksom metoden.
Och det är ju redan när man som student skriver en uppsats, eller alltså redan på den nivån. Att man håller sina metoder och man kan liksom ifrågasätta och alltså se så att det,
ja, precis, att
resultaten är korrekta.
Precis, och sen då måste du försvara dina resultat mot annan liksom kritik. Och debattera, presentera och liksom kunna då debattera och försvara dina resultat. Och det är en väldigt viktig del av den här metoden, att få någonting liksom etablerat. Ja, det har granskats och det har genomgått den här kulturen, att det liksom har till slut liksom har de flesta liksom accepterat det här som ett resultat. Jag menar, i boken tar jag exempel med Einsteins relativitetsteori.
Just det.
Som det ju tog enorm tid innan då. Det är ju liksom en helt självklarhet idag att världen är sån som Einstein beskriver den, men det tog ju lång tid innan hans resultat presenterades. I Einsteins fall får vi ju också in element som inte är liksom rättmätiga tvivel så att säga.
Nej.
Det var misstänkt bara för att det var Einstein som hade liksom presenterade det här resultatet.
Och han var jude.
Han var jude och det var det. Det var problem.
Det handlar ju om fördomar. Och
ja, precis. Saker. Som ju man måste komma ihåg. Just eftersom vetenskap är ju ändå en mänsklig aktivitet. Och alla de här fördomarna finns ju där oavsett vetenskapsperson. Och det är väl ganska troligt att det låg stor del tillbaka att han inte fick Nobelpriset för just relativitetsteorin. Utan han fick det för någonting annat.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Om man säger då som icke-filosofisk skepticism, så har vi den här vetenskapsskepticism då, så, som är sund och bra.
Det finns ju en konsekvens av den här vetenskapsskepticismen som är problematisk, och det är ju att
replikationskris.
Precis. Att det finns ju en framförallt inom psykologi och samhällsvetenskaper finns det ju ett jätteproblem. Det här kravet att man ska kunna då återupprepa experiment och undersökningar som har gjorts.
Mm.
Och det har ju visat sig vara väldigt svårt i vissa fall. Väldigt berömda exempel har ju haft problem att återskapa de resultaten som man faktiskt har presenterat och kommit fram till. Och som har accepterats av vetenskapssamfundet så att säga.
Men varför är det ett problem?
Alltså, man tvingar ju på den här liksom attityden på vetenskapen att det måste kunna återupprepas. Mm. Och om det inte är möjligt, då står man ju inför ett, liksom hur ska vi nu se på det här resultatet?
Vad kan det vara för exempel där det inte är möjligt då?
Du menar där det inte är möjligt överhuvudtaget att återupprepa?
Ja, eller något så här, ungefär vad skulle det kunna handla om? Är det någon, om man gör en analys i någon kvalitativ...
Ja, precis. I flera fall är det ju svårt att få reda på. Framförallt i början hade man ju ingen bra sätt att lagra data. Så det var liksom inte möjligt för andra att titta på de data som du hade använt för att komma fram till de här resultaten.
Mm.
Och annat än det som liksom fanns i din artikel eller sådär.
Mm.
För att de grundläggande data som du undersökte, ja, de låg i någon papper eller liksom, de fanns inte. Så att det har ju jobbats väldigt mycket på senare år med att försöka liksom hitta möjligheter att lagra data då som olika forskargrupper har kommit fram till. Framförallt inom samhällsvetenskaperna där man kanske gör undersökningar eller andra liksom utfrågningar och såna här saker. Lagra dem så att andra grupper kan liksom titta på dem och se om är det här rimliga slutsatser att dra. För det har ju då i många historiska exempel, det finns inte längre några data bevarade. Så vi kan liksom inte ens, om vi inte försöker göra då experimentet igen eller undersökningen igen. Och då har det visat sig svårt att hitta exakt samma resultat.
Det är lite intressant, jag hade en bok nyligen om Freud och det visade sig att han hittar på mycket grejer.
Ja.
Alltså en ren bluffmakare egentligen.
Ja,
och gjorde kvalitativa analyser och sådär.
Ja.
I det fallet är det ju ganska bra om man kan granska.
Precis, och då är den här metoden viktig att vi kan göra sådana saker och komma fram till att det här var rent falsifierat. Det finns ju berömda exempel inom vaccin. Forskningen till exempel där man hävdade under lång tid att den här MMR-vaccinet, påssjuka och mässlingvaccinet, att det skapade autism. Så Andrew Wakefield som, och det visades ju, den publicerades i The Lancet som är en av de främsta medicinska tidskrifterna i världen och fick då enorm genomslagskraft. Men när man sen började granska det här efter några år när man liksom hade, när det här hade fått så mycket kritik, då visade det sig att de här datan var helt fabrikerade. Han är faktiskt aldrig ens undersökt om autism fanns kopplat till det här vaccinet överhuvudtaget. Utan det hade han liksom, det var någonting han bara hävdade.
Mm.
När man pratar med folk som är skeptiska mot vaccin, sådana anti-vaxxers som vi pratar om, de återkommer ofta till den här undersökningen trots att det har visats om och om och om och om igen att den var helt förfalskad och i princip helt värdelös som vetenskaplig studie. Och att sen han har fått avsäga sig, han fick avsäga sig sitt jobb, han fick till och med, de tog till och med läkarexamen ifrån honom. Men det spelar liksom ingen roll. Det här finns ute där och av olika anledningar så väljer man då att tro på det här.
Ska vi prata också om den som är mera negativ för vetenskapen, en annan typ av, du nämnde antivaxare.
Ja. Det finns dels den här vetenskapsskepticismen som då är del i den vetenskapliga metoden som vi har pratat om. Men sen finns det en form av vetenskapsskepticism som handlar om, som riktar sig just emot den här typen av verksamheter då, som UFO:n, slagrutor, pseudovetenskap. Och det är ofta de idag som kallar sig skeptiker. Vetenskap och folkbildning har liksom, till exempel i Sverige, har liksom en stor grej om skepticism på sin webbsida. Och då är det skepticism emot sådana saker som de pratar om.
Ja, men de flesta människor är väl skeptiska mot UFO:n?
Ja, precis. Precis. Men det är en typ av verksamhet där man liksom mer riktas in sig mot att avslöja sådana här saker.
Men varför är det negativt för vetenskapen?
Nej, det är inte negativt för vetenskapen. Nej. Tvärtom, utan då använder man sig. Man tar sig liksom en bakgrund i vetenskapen och försöker avslöja liksom sådana här saker. Men sen har du då den här, som du nämnde, det jag kallar då skepticism mot vetenskaplig konsensus.
Mm.
Och då talar vi om klimatskeptiker och antivaxxers och de som är skeptiker. Till exempel, jag nämner skeptiker emot att jorden är rund.
Mm.
Tror att jorden är platt. Då.
Och det är ju mer ett problem.
Ja, precis. De är ju då, jag menar, corona-exemplet är ju ett jätteproblem. Hur vi får folk att vaccinera sig.
Men om man är, så att säga, om vi tar covid till exempel.
Mm.
Så här tidigt när det kom och så här, nu ska alla vaccinera sig. Om man är lite skeptisk så där, vad är det här? Man vill kolla upp lite och så där, börjar man lite skeptisk. Vart slår det över någonstans till att bli, så att säga? För det kan ju vara sunt också och inte bara bästa spruta.
Nej, visst. Det.
Och man behöver kanske inte någon antivaxare för det.
Nej, det behöver man inte vara. Även om vad man har då är ju ett kanske allt för stort tvivel emot liksom samhället och vetenskapen, och man litar inte riktigt på att det de säger och det de liksom har tagit fram är hälsosamt. Även på den nivån så är man ju liksom, har man ju en problematisk skepticism, skulle jag säga.
Mm.
För att bara det faktum att du är skeptisk emot det betyder ju att du ifrågasätter i mer eller mindre hög utsträckning det den vetenskapliga samfundet har, liksom, har presenterat och kommit fram till. För de här vaccinerna som blir godkända, de har ju genomgått enormt hårda krav. Man har ju redan då liksom ett sorts tvivel emot vetenskapen som finns, även fast man tycker sig själv vara liksom sund.
Mm.
Har någon sorts sund skepticism, så är det ju redan ett problematiskt, skulle jag säga, redan då.
Mm.
Men sen är naturligtvis de som går ännu längre och börjar liksom argumentera emot det här och menar på att det finns någon sorts konspirationsteorier här i bakgrunden, och att de här nya vaccinen som togs fram som RNA-vaccinen, att det är någon sorts genetisk omprogrammering som det handlar om, och sådana extrema liksom uppfattningar, och att det kommer att visa sig om liksom 5-10 år att alla kommer att, jag vet inte riktigt vad de förväntar sig kommer att hända med mänskligheten.
Nej.
Men att vi blir några sorts slavar.
Men då handlar det ju nästan snarare om att man är en förnekare. Att
precis, förnekar klimatförändringar, de förnekar vaccinens verksamhet. Jag skrev en artikel i Forskning och framsteg som kom under hösten där jag poängterade just det, att det är egentligen fel att kalla dem skeptiker överhuvudtaget. Utan vad de är förnekare, helt enkelt. Man förnekar att jorden är rund.
Mm.
Och det är att ge dem för mycket liksom cred, någon bemärkelse, att kalla dem skeptiker.
Mm.
Just på grund av att skepticismen, som jag ser den då, syftar till någonting positivt. Nämligen till ökad kunskap eller ökad säkerhet.
Mm.
Skepticism liksom, den här liksom grundläggande attityden, liksom nästan biologiska attityden som människan har, som man kan kalla skeptisk eller liksom tvivel emot saker och ting, den är förmodligen helt avgörande för mänsklighetens överlevnad redan långt tidigt i vår utveckling. Men den är ju positiv, spelar ju roll. Den här förnekandet är liksom, ja,
det är lite synd
det är
att
annat.
Begreppet nästan har kidnappats lite, eller vad man ska säga.
Ja, precis, och det är det jag beklagar med i den där artikeln, att man kidnappar begreppet när man pratar om skepticism i den termen.
För hur ska man tänka och hur ska man använda det positivt till vardags eller när man hör saker?
Alltså det är ju viktigt, alltså, vi matas ju hela tiden med så mycket information. och så mycket, mycket saker där man inte, där det är svårt att, att veta vad som är sant och falskt. Och där, därför, där spelar ju skepticismen, tycker jag, en viktig roll, att den, man ska, man förhåller sig tveksam till någonting, och det ger det då en, ett skäl till att gå vidare, att liksom undersöka det här liksom. Det här liksom påståendet som jag nu liksom måste, tvivlar vi på, och så försöker vi titta, ja, finns det då skäl för det här, eller, eller liksom är det här bara, bara ren nonsens som matas ut i media eller i social media kanske, mm, framförallt,
mm,
där, där det har liksom, social media har ju varit väldigt bra för de här liksom galenskaperna som skepticismen i min positiva bemärkelse försöker liksom hjälpa oss emot.
Mm.
Men alla delar av vårt samhälle tycker jag behöver mer skepticism. Jag har ofta en tendens nu att acceptera saker och ting som vi ser. Och jag menar, för att mycket kunskapsinhämtning och informationsinhämtning är ju social. Jag menar, du säger någonting till mig och jag känner dig, jag litar på dig.
Mm.
Därför tror jag på det. Min liksom trovärdigheten i påståendet resulterar ju, som reducerar ju ner till din, så att säga, trovärdighet. Om du är liksom, den här informationen har du fått någon, ja, du kanske inte har varit så noga med hur du har, men jag litar på det för att du säger det. Så då är ju det är problematiskt att kunskapsinhämtning och liksom trosövertygelser är så socialt konstruerade.
Mm.
Att jag litar mer på dig än jag liksom nästan litar kanske på mina egna sinnen ibland.
Mm.
För att jag känner dig. Så det är ett problem. Och där tror jag skepticismen är väldigt viktig. Att vi då ger oss, skepticismen ger oss möjligheten att söka vidare till någonting. Mm. Jag hade en väldigt intressant diskussion under vetenskapsdagarna i Göteborg om de här Estonia-undersökningen som har skett. Som de fick också stora journalistpriset, och numera upplevs det mer som en skandal att det kunde ske. Och där är väl att man har helt enkelt brustit i sin journalistiska liksom verksamhet på grund av att man inte varit tillräckligt skeptisk. Det här liksom sensationsgrejen har varit viktigare än att faktiskt fastställa vad som är sant och falskt. Och där är det väl tydligt att just skepticism, man har brustit i att vara skeptisk till det man har liksom upptäckt. Mm. Man har liksom dykt där nere.
Just det, här var ju när i Oxford English Dictionary så definieras det här.
Mm.
En definition. Jag kan läsa den.
Ja.
Attityden i förhållande till någon specifik vetenskaplig gren, tvivel eller misstro gentemot sanningen i ett visst påstående eller förmodat faktum. Även tendensen till tvivel eller skepsis i allmänhet, misstänksamhet, skeptisk läggning.
Mm. Det är ett väldigt brett.
Ja.
Det är otroligt brett. Och det är väl lite onödigt brett. Jag menar, det är klart, det är en orddefinition hur ordet används som de försöker få ner där. Och det är säkert så vi använder ordet. Men vi använder ordet på det här väldigt breda bemärkelsen. Och vad jag försöker göra är väl att liksom snäva in det lite grann.
Mm.
Dels i den filosofiska bakgrunden, men också att vi bör använda ordet mer snävt även i vardagliga sammanhang och reservera skepticismen för det här positiva, någonting som leder till ytterligare undersökning för att försöka fastställa vad som är sant och falskt. Och att den attityden, det tvivlet, det positiva tvivlet, är helt centralt för vår samtid, skulle jag säga.
Mm.
För det är intressanta med många som diskuterar skepticism mot klimat liksom förnekelse och använder sig av skepticism. De framställer sig själva ofta som vetenskapsskeptiker. Som att de liksom på något sätt allvarligt försöker granska resultaten som man har kommit fram till genom undersökningar om temperaturstegring eller koldioxid i atmosfären och sådana saker. Och man föreställer sig då som en vetenskapsperson som liksom som jag är skeptisk för att vi måste undersöka mer eller vi har liksom inte riktiga liksom, det är för tveksamt det här och liksom, vi måste liksom, och då framställer man sig själv i sin position som vetenskapen granskar sina egna påståenden så att säga.
Mm.
Men man gör det då utifrån ett perspektiv som är helt absurt. Man bara liksom ifrågasätter, man bara tvivlar utan att det egentligen har något syfte annat än försöka smutskasta det man liksom, ja, tvivlar på.
Nej, precis. Och då är man ju ingen vetenskapsskeptiker.
Då är man ingen vetenskapsskeptiker, för man är inte intresserad av ett genuint sanningssökande.
Nej.
Utan man bara spelar det spelet. Och det kan ju, det är ett sken av att liksom auktoritet och att seriositet. Men det är ju bara ett spel och bara falskheter som man försöker liksom verkligen hävda.
Är det någonting som vi inte har nämnt i boken som du nämner? Vi har ju liksom en historisk exposé i boken.
Ja, just det.
Får man ju ändå säga.
Det som är, om man ska titta på boken, det som är riktigt originellt i boken är ju egentligen det jag säger om medeltiden, skepticism under medeltiden. För där har vi ju skrivit en historia om skepticismen tidigare, före den här boken, som handlar om antiken och sen den tidiga moderna, Descartes. Och det som är emellan där, 1000 år eller lite så, det har man i stort sett helt ignorerat och hävdat att det finns ingen skeptisk diskussion under den tiden. Där tillför ju boken någonting helt nytt som inte har kommit fram tidigare. Att det finns faktiskt ganska mycket diskussion. Problemet har ofta varit att man ser skepticism bara som det här som de antika skeptikerna pratade om. Men om man breddar begreppet och talar om tvivel, kunskapstvivel och ifrågasättande av kunskap om liksom yttervärlden och sådana saker. Och breddar begreppet, då visar det sig att det finns en hel del diskussion under medeltiden om skepticism. Så det är väl det som jag skulle lyfta fram som det är någonting riktigt originellt. Så på sätt och vis är det ju också en filosofihistoria man får genom att läsa boken.
Precis. Sista frågan. Har du någon rekommendation förutom att läsa boken?
Min rekommendation är ju att man alltid förhåller sig skeptisk i den här positiva bemärkelsen till mycket av det som sprids på social media. Och det är väl en uppfattning som många yngre bör ta till sig. Jag stöter ju på ofta, men jag har ju barn i liksom ålder som är, de är 16-18, i den här åldern när man liksom tar upp saker och tror på saker som, ja, bara för att man tycker att någon som presenterar någonting på TikTok är cool, så säger den, som vad heter han, Andrew Tate eller något sådär, som man ska se upp. Där är skepticism någonting som är oerhört viktigt att ha det med sig.
Om man lyssnar på det här och vill ställa en fråga till dig, var kan man hitta dig någonstans?
Man hittar mig antingen på Twitter eller Facebook, eller man hittar mig på min e-mail och webbsidan på Stockholms universitet. Man söker på mitt namn så dyker det upp en massa saker där man kan få tag på mig.
Tack för att du var med en gång, andra gången.
Ja, tack. Tack själv för att jag fick vara med.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands.
Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.